IoT Sverige startades 2014 när Internet of Things var ett modeord på alla läppar. Utvecklingen har gått i rasande fart sedan dess och idag funderar vi på om vi ens behöver prata om begreppet sakernas internet. Det mesta är ju i någon mån uppkopplat och ihopkopplat. I det här avsnittet möter du IoT Sveriges programchef Katrin Ditz. Jag heter Maria Bergenheim och du lyssnar på IoT Sveriges podcast om innovativa IoT-lösningar i offentlig sektor. Välkommen du som lyssnar till ännu ett avsnitt. Och hej och välkommen Katrin Ditz.
Tack så mycket.
Du började ju som programchef här på IoT Sverige i höstas och kommer att leda programmet ända tills dess avslut 2026. IoT Sverige är ju ett av 17 strategiska innovationsprogram och vi går in på vår sista treårsperiod från och med nästa år då, 2024. Och det ska vi prata lite mer om strax. Men först lite mer om dig, Katrin. Vem är du?
Jag är en ingenjör som tror på teknikens möjligheter att göra livet bättre för människor. Och det kan man säga att hela mitt yrkesliv har handlat om. Sen har jag i det också lyckats få till, det var inte planerat så, men det blev så i alla fall, någon slags trippel helix. Alltså jag jobbade i ett drygt decennium industrinäringsliv och sen ett drygt decennium i och med kommuner, alltså offentlig sektor, både mest kommun men också region och stat. Och nu är jag på ett lärosäte sen några månader tillbaka.
Just det. Och din senaste anställning, vad gjorde du innan du kom hit?
Precis innan det här jobbet så var jag på Storstockholm som är en medlemsorganisation för de 26 kommunerna i Stockholms län. Och var ansvarig för de kommunernas samverkan kring digitaliseringsfrågor i allmänhet. Inklusive till exempel IoT men också mycket annat.
Vad var det som lockade med rollen som IoT Sveriges programchef?
Ja, det är ju ett nationellt innovationsprogram. Och ja, det är ju väldigt tydligt tycker jag att vi behöver göra saker mer och effektivare tillsammans. Och då är nationella program väldigt intressant. Sen var det dessutom så att det var ett område som jag inte har varit i så direkt tidigare. Så att jag är ju nyfiken också och vill lära mig nya grejer. Och det får jag göra.
Ja. Vad är det som är viktigt att det är just nationellt?
Alltså man pratar ju ibland om någon slags nationell digital infrastruktur och det är ett begrepp som jag tror man behöver definiera. Men jag tycker också att vi både utifrån kommun, region, offentlig sektor, även industri, näringsliv, lärosäten, så har vi förstått mer och mer att vi behöver ha någon slags nationell ordning för att maxa ut nyttan. Och vi behöver maxa ut nyttan både ur konkurrensperspektiv och som land, tillväxt, effektivitet, vilket perspektiv vi än väljer. Vi behöver maxa nyttan med digitaliseringens möjligheter och det på ett säkert sätt. Och det kan ingen göra själv. Så att därför blir nationella program eller nationella satsningar av olika slag väldigt viktiga. Om än svåra, men väldigt viktiga.
Ja, men precis. Jag tänker lite kort om IoT Sverige och vår kontext då. Vi är ju ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Kan du beskriva hur utvecklingen för vårt program har sett ut från det att vi började till nu?
Ja, vi är ju som du säger ett av 17 strategiska innovationsprogram, eller SIPPar som vi kallar det lite sådär förkortningsslarvigt till vardags.
SIPP, strategiskt innovationsprogram.
Exakt. Och vi är ju både lik och olik. Alla de här 17 har ju sina speciella förutsättningar och rör sig totalt sett över väldigt stora områden som ju handlar om Sverige som land och det jag har varit inne på. Men just SIPPen IoT, IoT Sverige, den startade ju i, precis som du var inne på inledningen där, att IoT var någonting modeord kallade du det, och det får man nog säga att ja, där började det, och ganska teknikdrivet. Det gör ju ofta det i den här utvecklingen som jag själv nämnde, teknikens möjlighet att göra livet bättre för människor. Den meningen börjar ju med teknik och det är ju inte ovanligt att det ser ut så, att vi ser en ny teknik och vi ser möjliga tillämpningar. Sen under programmet, snart 9 år har det ju pågått, så har det ju rört sig till mer och mer människonära delar och det av flera skäl. Dels har tekniken blivit mer mogen och dels så har vi också fått syn på i alla olika projekt och med de aktörer vi samarbetar med att det här att verkligen utvinna de här möjligheterna som jag var inne på. Det handlar ju absolut om teknik och tekniska möjligheter och mogen teknik, men minst lika mycket om förändringsledning, om det människonära, om etik och beteendeförändringar som till exempel vi lyfte här nu på årskonferensen vi hade i höstas.
Mm.
Så att det har varit en rörelse från teknik till människor och organisationer.
Mm. Ja, behöver vi prata om Internet of Things, sakernas internet?
Ja, det behöver vi. Och det är ju en av lärdomarna vi har gjort under programmet, att mer mogen teknik, absolut, och en del av någonting större, absolut. Men vi behöver prata om det. Vi behöver prata om det lika mycket som vi behöver prata om det med människonära. Precis som vi behöver prata om AI, om internet. Och vi behöver faktiskt prata till exempel om bredband fortfarande. Den frågan är inte avgjord och klar, även om det kan kännas så ibland. Så att vi behöver vara på alla olika steg i den här tekniktrappan, i den här utvecklingstrappan, samtidigt i någon mening. Så att ja.
Och nu har ju vi då 3 år kvar. Hur ska de se ut?
Ja, det står vi ju mitt i just nu. För det första vill jag säga att det är fantastiskt att få komma in och avsluta någonting som har pågått så här länge. Jag tycker att jag över mina yrkesår mer och mer har sett vikten av att göra bra avslut, för att ett avslut är också en start på någonting.
Mm.
Så att liksom samla ihop sig och se vad var det vi lärde oss, vad var det vi skapade för resultat. Och det ska vi göra väldigt mycket under de här 3 åren. Vi har ju precis, vi står ju i slutet av en 9-årsutvärdering. Det görs ju från finansiärerna för alla dessa strategiska innovationsprogram ganska ordentliga utvärderingar var 3:e år. Och vi är i slutfasen av vår 9-årsutvärdering. Och då får vi en bunt, det är som en gåva, en feedback i liksom maxformat.
Mm.
Med en rapport på ganska många sidor, klokskaper om dels vad man observerar kring oss som program här och nu, men också tips framåt.
Just det.
Så där har vi en hel del som kommer att definiera den här 4:e och sista fasen.
Mm.
Och där handlar det ju om att det strategiska innovationsprogrammet stänger efter sina 12 år. Det är det ju ingen tvekan om.
Mm.
Men vad som ska hända sen, det är ju öppet.
Mm.
Och där handlar väldigt mycket om vårt jobb att liksom säkra upp att det vi har lärt oss, det vi har skapat, får en framtid, just för att vi behöver fortsatt prata om IoT och fortsatt jobba för att maxa ut de här möjligheterna.
Mm. Jag tänkte på det, vi jobbar ju båda då på programkontoret, men vi har ju också då en styrelse. Kan du berätta lite om styrelsens roll för programmet?
Ja, alla strategiska innovationsprogram har en programstyrelse. Så att där är vi som de andra. Och de här rollerna kan ju också se olika ut. Jag var inne på det att de olika programmen har lite olika förutsättningar. Men för just IoT Sverige så är styrelsen är ju en portal, kan man säga, till världen utanför. Och en grupp som är väldigt viktig för programmets fortlevnad. Att man har en övergripande vy på, styrelsen är ju inte arbetande i bemärkelsen att man är i daglig programkontorsverksamhet, utan de står ju lite vid sidan om oss, även om de står oss nära.
Mm.
Och har en väldigt viktig roll i att rikta våra insatser, att ge feedback på vad de ser att vi ska gå. Och de är också en portal till aktörer som vi behöver ha relationer till exempel DIGG, och SKR, RISE, Vinnova och så vidare och så vidare. Det finns många olika aktörer som vi behöver sitta i relation till och förhålla oss till.
Mm. Ja, men det var ju faktiskt min nästa fråga, det här ekosystemet. Vi ser ju ofta att vi verkar i ett ekosystem av aktörer och tillsammans ska vi få saker att hända. Och då beskrev du lite grann nu då det här ekosystemet, att det består av både företag, offentlig sektor, myndigheter. Kan du utveckla det lite mer?
Ja, det är ju många olika slags aktörer i det. Vi har ju lärosäten naturligtvis. Mm. Vi befinner oss ju på Uppsala universitet och det är Uppsala universitet som är värdorganisation för just den här SIP:en IoT Sverige. men inte bara Uppsala universitet utan många av Sveriges lärosäten är ju engagerade. Så det är ju en aktörstyp så att säga. En annan är ju, som vi har nämnt flera gånger nu, kommuner, regioner och myndigheter, alltså den offentliga sektorn, jätteviktig del. Lösningsleverantörerna, otroligt viktiga. Utan dem blir det ju ingenting.
Mm.
Så att vi har ju ett ganska stort antal företag av olika storlekar som är inkopplade i våra projekt och har varit över tid. Så det är en annan aktörstyp. Och ytterligare en är ju i civilsamhället som också har funnits med i våra projekt på olika sätt över tiden. Sen har vi de andra sipparna, har vi redan nämnt flera gånger, men de är också viktiga. Några av de här 17 är ju såklart oss närmare än vissa andra, lite beroende på innehåll. Så att där har vi också ett antal samarbeten.
Mm.
Och sist men inte minst så har vi ju andra olika typer av konsortier eller sammanslutningar, fenomen, communities som vi är eller behöver vara nära.
Vi vänder ju oss specifikt då mot IoT i offentlig sektor eller IoT-lösningar i offentlig sektor. Så jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på kommuner då. Du har ju stor erfarenhet av att jobba både i en kommun och även då med kommuner så att säga. Och vi pratar ju ofta om samverkan och hur viktigt det är att man samverkar dels då kommuner emellan, att vi inte ska uppfinna det här hjulet 290 gånger utan istället hjälpas åt, men även då att samverka inom en kommun, alltså den här silosproblematiken, att vi ska försöka att liksom bryta den här silo, att vi ska inte jobba i silo helt enkelt utan över förvaltningsgränser. Ändå återkommer vi ju ofta till det här och det är någonting som många kommuner brottas med. Varför är det så svårt att dela erfarenheter och kunskap?
Mm. Ja, den frågan. När man pratar om silos så och det gör vi ofta både i och mellan kommuner. Så ligger väl det någon kanske slags kritik i det just utifrån det du är inne på här, att vi tycker ofta att vi borde kunna samarbeta bättre. Nu tänker jag primärt inom en kommun.
Mm.
Men det jag tänker att man också ska komma ihåg då, det är karaktäristikan på den kommunala verksamheten. Den är oerhört bred. Alltså det är ju svårt att hitta ett motstycke till det. I näringslivet hittar du inte, för att det är liksom inte så det är smart att organisera sin kompetens och sina satsningar. Att gå så brett.
Alltså brett så att det täcker in.
Så att det täcker in så många olika aspekter.
Mm.
Men ibland har du skämtsamt sagt att i en kommun kan du hitta alla yrkeskategorier utom läkare. Och det är väl inte riktigt sant. Men det är inte väldigt, väldigt långt ifrån sanningen heller. Det är väldigt brett vad en kommun ska och göra.
Mm.
Så att där behöver man ha olika verksamheter som har sina olika förutsättningar, sina olika kulturer, sina olika lagrum att förhålla sig till. En kommun styrs av många lagar, det gör vi ju alla, men man tänker kanske på kommunallagen och förvaltningslagen och så, men det finns ett antal olika lagar som slår på olika sätt i de här olika verksamheterna.
Mm.
Sen ska man ju också minnas att det kommunala självstyret är ju ett fundament i Sverige. Och det betyder ju att vi väljer våra politiker lokalt.
Mm.
Så hur de här olika verksamheterna ska hänga samman och var prioriteringarna ska ligga och hur man ska budgetera över dem, det är klart att det har ju också en politisk styrning lokalt.
Mm.
Så kommuner är både lika och olika.
Mm.
Och nej, vi vill kanske inte uppfinna hjulet 290 gånger, men vi måste också ha respekt för olikheterna.
Mm.
Och sen självklart, det är obvious att kommuner ser olika ut med olika stora. Det är landsbygd, det är stad, det är ganska olika förutsättningar.
Mm.
Så att den respekten tycker jag man får ha med sig.
Man får vara lite ödmjuk inför det här problemet eller hur vi nu ska beskriva det.
Ja, man får vara ödmjuk inför den förutsättningen. Det är en grundförutsättning.
Mm. Mm.
Och kanske alldeles särskilt när man kommer från det här hållet som vi pratar om nu när vi pratar om IoT Sverige. Alltså det här med att maxa nyttan i att använda digitala lösningar. Det måste ju alltid utgå från kommunernas behov.
Mm.
Det kommer aldrig att vara en kommunal kärnverksamhet att liksom driva innovation eller eller digitalisera. Det är ju ett hjälpmedel.
Mm.
Och ett hjälpmedel till vad? Så man måste utgå från det dilemmat som kommunen sitter i och det uppdrag man har som kommun.
Mm.
Och ibland så kanske vi tippar lite snett där, att vi utgår från lösningen och inte utmaningen.
Mm. Jag vet bara att när vi träffar många av våra projekt och vi har gemensamma träffar och sådär, så är det många som uppskattar den här just att dela erfarenheter och få prata och stöta och blöta de här utmaningarna man står inför.
Ja, och det tror jag är en sån funktion som, hur mycket man visste det när IoT Sverige startades, det vet jag inte, men jag tror vi utan tvivel kan säga att det är verkligen en roll som IoT Sverige har fått fylla och som behövs. Alltså att vi kan vara en slags kunskapsluss, och även om det är svårt som du är inne på, Maria, så är det ju ändå möjligt att dela erfarenheter, att hitta sätt att bjuda varandra på saker. Och där är ju IoT Sverige en plattform, en kunskapsspridare, en samlingspunkt kring just de här frågorna.
Mm.
Mycket viktig funktion.
Ja. Vilka är de största utmaningarna för IoT Sverige då, tycker du?
Jag tycker att det som är våra största utmaningar är också våra största styrkor. Alltså att vi som program fyller en ganska unik funktion, och det där tror jag har växt fram. Det har liksom i alla fall klarnat över tiden att, men vänta, det här är någonting vi behöver, lite det vi var inne på alldeles nyss med kunskapsspridaren och liksom en samlingspunkt kring en aspekt av alla av de här frågorna. Men det gör ju också att det finns, vi är lite speciella på det sättet, eller lite, det är som vi fyller en egen funktion, vilket ju är fantastiskt.
Mm.
Men det är ju också en utmaning när vi sen ska tänka att nu ska ett program stängas inför det här, just det här avslutet. För det finns inget naturligt ställe att ta vägen med det vi har lärt oss och de resultat vi har varit med att få skapa.
Mm.
Så att det där att fylla en funktion som inte i alla fall jättemånga andra fyller. Det finns ju såklart de som ligger lite närmare oss, andra konsortier och så som jag nämnde. Men det är ju en styrka, men det är också en utmaning.
Mm. Är det lite grann också, det här har vi pratat om tidigare då, att vi inte har någon specifik branschorganisation i ryggen?
Nej, utan vi går väldigt brett. Vilket ju är verkligen en bra sak med programmet, att vi har lyckats få till en helhet på det sättet. Men det blir också mindre självklart vad man ska göra av de här resultaten.
Vi börjar närma oss slutet, men jag är lite nyfiken på, vad driver dig i ditt arbete?
Ja, men då får jag gå tillbaka till dit där jag började. Det här teknikens möjligheter att göra livet bättre för människor. Och det där är någonting väldigt konkret för mig. Jag tycker att det är inte så långt borta. Om vi tittar på de saker som verkar självklara idag. Jag tänker till exempel på min gammelmormor. Jag var över 25 år när hon dog.
Mm.
Så att jag hann lära känna henne. Hon blev gammal. Och hon var ju medelsvensson på sin tid. Vilket betyder att hon bodde i ett torp på två rum och kök och födde 12 barn. Och de hade ju inte el från början. Det var ju vanliga i Sverige då. Mm. Så att det var ju inte så att de var extremt fattiga. Men när jag tänker på henne och den utveckling hon fick vara med om under sin tid och vad den betydde för henne, då är det verkligen teknikens möjligheter att göra livet bättre för människor. I hennes fall kanske det inte handlade om IoT just, men det handlade om el och vatten och många andra saker som vi idag kanske lite grann tar för givna.
Mm.
I alla fall mer än viss annat. Och då kan jag tänka, ja, men om 50 år eller 100 år framåt, när någon sitter och kanske refererar till mig som deras gammelmormor, om jag nu får bli så någon gång, då är det ju intressant att tänka, vad är det för teknik som har hänt som vi nu står mitt i och som de då kommer att tycka är ganska självklar. Så att det är väldigt mycket hur teknik kan göra livet bättre för människor, och det är någonting också personligt för mig.
Tack. Du brukar ju alltid be oss på programkontoret att summera våra möten med ett ord eller en mening. Så om jag skulle summera det här samtalet eller känslan, då skulle jag kanske säga, ja, men lite som det här Melodifestivalen, att nu kör vi.
Ja.
Sista. Så nu kör vi får bli mina slutord då. Men vad säger du?
Ja, min känsla är, det är ju roligt, men det är ju också utlämnande när man ska svara liksom uppriktigt på frågor. Och, så att det är alltid lite läskigt att blotta sig och visa sig. Och sen väldigt inspirerande. Jag är supertaggad och jag tycker det ska bli så spännande att få vara med och ro den här båten i land.
Tusen tack till dig, Katrin Ditz, IOT Sveriges programchef, för det här samtalet.
Tack så mycket.
Du har lyssnat till en podcast från IOT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Musiken i programmet är skriven av Johannes Bergenheim och jag som producerat heter Maria Bergenheim.